vill säga varmt välkomna till tre onsdagar om ett liv i tro. Vår församlingsbibelskola. Och det är ju Roger Hellmark som kommer att hålla i undervisningen. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Herre, vi tackar dig, Herre, för att vi får samlas här tillsammans på det här sättet. Lite konstiga sättet. Men ändå en möjlighet att samlas kring ditt ord. Och få läsa det tillsammans och få lära känna dig framför allt mera. Och upptäcka vad vi har i dig och upptäcka vad tron på dig innebär. Herre, vi tackar dig, Herre, för de förebilder som vi hittar i skriften. Herre, de som har troshjältarna, Herre. Och vi ska få följa Abraham på olika sätt den här gången, Herre. Vi ber dig att du ska låta oss få upptäcka mer av vilket hopp vi har och vad tron på dig innebär, Jesus Kristus. Herre, förnya oss, Herre, idag. Herre, förnya ditt ord i våra liv, helige ande. Vi ber dig att du ska ta bibelordet och plantera det in i våra liv så det får bära en god frukt, Herre. En frukt, Herre, som gör att vi får växa och lära känna dig bättre och att vi får också bära den goda frukten så att vi får bli mer lika. Halleluja. Tack, Jesus. Be för Roger, Herre, när han ska undervisa. Be dig, Herre, att du ska använda det som han har förberett, Herre, och att han ska få ge det till oss idag och att du ska att du ska betona det som ska betonas så att vi får fram det som vi ska fram och att vi får höra det som du vill att vi ska höra. Herre, led hans tunga, led hans tankar och led våra hjärtan. Halleluja.
Halleluja. Herre, vi ber om att du ger liv i det hela i samlingen. Vi ber dig, helige ande, att du kommer och ger ordet levande här. Vi tackar dig för att vi får be om dig i ditt namn.
Amen.
Då börjar vi då. Då tänkte jag säga att vi ska följa Abrahams liv, inte hela hans liv, för att då sitter vi här i flera veckor. Men en del av hans liv. Och jag tänkte koncentrera mig kring det jag tror är intressantast. Och första samlingen ska handla om kallelse. Om Abrahams kallelse och kallelse i allmänhet. Vår egen kallelse också. Nästa gång tänkte jag att vi skulle tala om tro. Om Abrahams tro och vår tro. Och det avsnittet nästa gång kallar jag föröka din tro. Och man kan ju undra om det går, men det kommer vi att ta upp nästa gång. Ni kommer nog förstå om det går. Det vet ni själva. Och sen tredje och sista gången så kommer jag ta upp hur man besegrar fruktan, Guds löften och Guds kraft i våra liv. Om det blir tid över så kommer jag ta upp också varför Abraham kallades Guds vän. Det är inte så simpelt som det låter, det är mer djupare än så. Ja, och så tänkte jag vid sista om vi skulle prata lite om vad vi kan lära av Abrahams liv. Men det ska vi göra i slutet den här kvällen också. Då börjar jag. Och ikväll så kommer jag hålla mig kring första Mosebok. Och det kommer jag göra varje gång. 12 kapitlet. Och i första Mosebok 12, vers 1-9. Men jag kanske vandrar utanför det också. Så, en hel timma ska vi vara i 9 verser. Det är ni. Vi kan väl se, och nästa gång kanske ska också säga då kommer det handla om tro då. Och det är kapitel 15 i första Mosebok. Inte hela, men vers 7-21 då tänkte jag koncentrera mig på då. Abraham, han levde i en mörk tid. Och där han levde så var det ingen som trodde på den enda sanna guden. Man hade en mängd avgudar och den stora guden, det var månguden. Som han tillbad. Man hade en politistisk syn. Och det innebär att man hade många gudar. Och man kan ju fråga sig. Hur lever man ett liv i tro. I en sån miljö. Jag tänkte inte. Det skulle handla om religionshistoria. På något sätt. Utan vad jag skulle vilja. Det är att vi fångar nycklar. För att kunna öppna till ett liv i tro. Att finna det. Genom att studera Abrahams liv. Vi förstår ju allihop att Abraham levde i en annan tid, en annan kultur och helt andra omständigheter. Men vi kan lära av hans liv i alla fall. Det är personen Abraham vi kommer att möta. Men han är ju trons fader, så vi har mycket att lära från honom. Och jag tänkte ställa en fråga till er som ni inte får svara på nu då. Är det möjligt att leva ett liv som Abraham i vår tid? Ja, vi ska fundera på det. Vill du bli någon som lever av tro? Då är det här något för dig. Man skulle lika gärna kunna kalla det lärjungaskap, för det är väl det handlar om egentligen. Abraham var en av de mest välkända gestalterna i vår bibel. Hela 12 kapitel i första Mosebok ägnas åt hans liv. Men det räcker inte där. Det är många, många mer bibelställen som han finns med. Jag skriver en lång rad där, vi kan dra lite kort bara då. Andra krönikeboken, Jesaja, Jakob, Romarbrevet, Galaterbrevet, Hebreerbrevet, Jakobs brev. Och det finns fler. Han finns inte med i alla böcker i Bibeln, men väldigt många. Han föddes år 1996, och det låter ju inte så länge sedan, men det var före Kristus naturligtvis då. Så att det är lite över 4000 år sedan. Och han föddes i en stad som heter Ur. Det var därför de har bra koll på tiden, antar jag. Idag ligger Ur i Irak, norra spetsen på Irak. Hans pappa heter Tera, det kommer vi åter till lite grann. Hans mor har ett svårt namn att uttala, jag ska försöka i alla fall. Amatla, tror jag ungefär. Vi kan försöka själva sen om ni vill. Abraham levde efter Noa, men före Josef och Mose och alla den långa raden av profeter i Gamla testamentet. Abraham kallas ju den första patriarken. Och vad är patriark? Jo, vi kan väl säga då att det är alltså stamfader, skulle jag vilja säga på vanligt språk då. Hans son Isak och sen sonson Jakob blev de andra patriarkerna. I Bibeln så talar man om tre patriarker. Abraham, han hade gifte sig med en kvinna som hette Sarai. Så småningom fick ett annat namn och hette Sara. Hennes slavinna eller tjänsteflicka, tjänstekvinna kan vi säga, hette, nu tappar jag bort här, ni vet då, Hagar. Och hon blev också hans hustru kan man väl säga. När Sara hade avlidit så tog Abraham en ny kvinna som hette Ketura. Och med henne fick han 6 barn till dem. Det är släktskapen. Abraham bestämmer att Isak ska ärva honom. Vi kommer tillbaka till det. Han födde ju en son som hette Ismael först. Och när Ismael var 14 år så föddes Isak. Och när Abraham blev gammal och det var dags att berätta hur det skulle ske med arvet. Då var det ju så, traditionen var ju då att den äldste sonen ärvde en dubbel arvslott. Alltså om man har 2 pojkar så bärs den äldste sonen 2/3 och den andra 1/3. Och då undrar ni, vad ärvde flickorna då? Ja, det går fort att berätta för det var ingenting. Och då var ju Ismael den äldste sonen, men Abraham bestämde att han inte skulle ärva honom. Han fick gåvor liksom Keturas barn fick gåvor. Men det var Isak som skulle ärva Abraham. Och varför då? Det framgår inte riktigt, men jag förstår så var det så att Hagar var ju en slavinna. Och Ismael var inte en fri kvinna som heter då. Medan då Sara var en fri kvinna och det var därför hon skulle ärva, eller hennes son skulle ärva allting då. Abraham var en mycket stor man och han finns nämnd då i 3 världsreligioner. Man räknar med att det finns 5 kan man väl säga. Judendom, kristendom och islam finns Abraham nämnd då. Och han ses som stamfadern i alla 3 religionerna. Och alla de 3 religionerna dyrkar De har en sak gemensamt och det är att de dyrkar bara en gud. Bibeln är ju skriven, det hade Mikael i höstas då, men Bibeln är skriven under en lång tidsrymd och i början var den traderad muntligt innan det skrevs ner. De andra två religionerna har också skrifter, alltså buddhismen och hinduismen. Hinduismens bibel, om vi kallar den så, vedaskrifterna, skrevs ju ner ungefär 1000 år före Kristus. Så den är inte så gammal. Och där finns inte Jesus med och inte Abraham heller. Abraham betyder upphöjd. Ni vet säkert vad era namn betyder kanske. Själv betyder mitt namn, Roger, betyder framgångsrik stridsman, oövervinnerlig stridsman. Det är fint där. Så det är ingen del ni försöker. Abraham betyder upphöjd. Abraham heter han först. Sen han fick namnet Abraham, och det kommer vi till kommande gånger, så fick han namnet fader till många. Hans fru Sarai betyder stridbar, och det kanske inte är så vackert. Men när, när Isak skulle födas så fick hon namnet Sara, och det betyder förstinna. Och det kan vi förstå det namnet eftersom hon är stammoder till den semitiska släktlinjen, alltså alla judar. Nog om Abrahams bakgrund kanske vi kan säga. Vi känner Abraham från Bibelns berättelser, och jag tror att alla som lyssnar här känner till att Abraham fick löfte från Gud att hans säd skulle bli ett stort folk och han skulle bli besignad, och alla som han välsignade skulle bli välsignade framöver. Senare upprepade Gud löftet till hans son Isak och sen igen till sonsonen Jakob. Det här med att Abraham hade två söner med olika kvinnor har ställt till problem, och det är fortfarande i vår tid. Det är ju så att Ismael är ju stamfadern, kan väl säga, till araberna och Isak till judarna. Judarna hade, de bodde i Israel i 2000 år ungefär. Sen så efter att Jerusalem revs ner år 70 efter Kristus så bosatte sig, då lämnade judarna det, de blev utvisade från Israel utav romarna. Och då så beboddes det av en del araber och lite andra folkslag. Och det är orsaken till striden i vår tid om vem som ska ha rätt till landet. Gud lovade landet till judarna. Araberna åberopar så att säga besittningsrätt, det vill säga att de har bott där väldigt länge då. Och FN avgjorde det här i början på förra århundradet, så att Israel blev ett fritt land, ett judiskt land 1948. Men vi kan väl säga då att den domen som FN gav, den har inte accepterats av araberna direkt. Jag tänkte jag skulle läsa för en sak. Jag tittade här för en stund sedan i min bibel. Jag har en studiebibel, jag har flera stycken förresten. Men vi tar den här, så står en bit om kallelsen. Abrahams kallelse från det hedniska Ur är själva ursprunget till Israels existens och historia. Och det kommer vi in på lite grann. Då står det vidare att Guds kallelse är i hela Nya Testamentet ett verksamt och skapande ord. Guds kallelse ligger till grund för den kristna församlingens existens och funktion i dess helhet och i alla dess olika delar. Guds kallelse tar också sikte på och skickliggör oss för livsuppgifter. Evangeliets förkunnelse kallas till nya områden och folk. Varje kristen hänvisas till att förverkliga sin helgelse först och främst i sin kallelsegärning. Arbetet sker som en kallelseuppgift på uppdrag av Gud och ska betraktas som en tjänst för honom. Guds kallelse når människorna dels utifrån genom ordets förkunnelse, men också inifrån genom vad anden gör i våra liv. har du språkbruk är att det kallade, han har namnet det kallade, och det är en benämning på alla som tar emot och lyder kallelsen. Alltså de utvalda. En dag i Ur så hörde Abraham en röst. Det var ju så att han dyrkade ju månguden och kände till honom och en del andra gudar också kanske. Han hörde en främmande gud tilltala honom. Och det står inte i Bibeln hur, på vilket sätt han uppfattade, om det var inom sig eller med, genom öronen. Men kanske var genom öronen i alla fall. Och en främmande gud som han inte visste vem det var. Och den talar till honom och säger att du ska lämna ditt land, ditt folk och din faders hus. Och gå till det land som jag ska visa dig. Och jag måste säga att det är rätt märkligt det hela. Abraham var övertygad. Det var en främmande gud som han inte kände som talade till honom. Han trodde att på den guden. De gudar han kände till hade ingen talat till honom. Och han bestämmer sig för att han ska lyda rösten och gå. Då får han höra att han kommer inte få veta vart han ska gå. Utan han ska gå steg för steg. Och Gud ska leda honom. Och han berättar för sina närmaste. Och hans pappa Tera säger att han vill följa med. Och säger att vi går iväg. Och så får han med sig sin brorson också, Lot. Vi kommer närmare till det här då. Jag tänkte hoppa till Hebreerbrevet 11. Som kallas trons hjältar, det kapitlet. Och det gillar jag att läsa. Det är häftigt. Det brukar kallas på engelska Hall of Fame. Det är trons Hall of Fame. Ni vet, hockeylirarna har ju det, va? Men jag skulle vilja kalla det Hall of Faith. Alltså trons hjältar är det ju. I kapitel 12, vi är tillbaka i första Mosebok, så finns det åtskilligt som vi bör ta till oss. Guds kallelse förändrade Abrahams liv, hans familj, hans folkslag. Och vi kan nog säga att hans liv påverkade stor del av den dåtida världen. Men det stannar inte där. Oh, nej. Abrahams liv påverkar våra liv ännu idag. Ditt och mitt. Det kommer vi att upptäcka om vi inte redan har gjort det. Abraham är en central figur i både gamla och nya testamentet. Han är stamfader till tre världsreligioner, som vi sa. Till två folkslag, judarna och araberna. Han levde ett liv i tro genom Guds kallelse. Guds kallelse till Abraham började med att Gud talade till honom. Och när jag läser i Bibeln så är det inte svårt att stöta på folk som blir kallade av Gud. Det är väldigt ofta det sker. Och jag tror vi kan säga att samtliga ställen i Bibeln som jag har sett där då, så är det då att Gud talar till dem, till människor, olika människor. Och jag skulle påstå att han talar till oss också. Vi kommer mer till det. Jag tror att vi kan säga att han har talat till alla er som sitter och lyssnar. Hur då? Om inte annat så är det så att när du blir frälst så känner du då en längtan. Och vem skapade längtan inom dig? Det var Guds ord som gjorde det. Och Gud kallade dig att följa honom. Och du svarade ja. Jag tror att kallelsen innehåller flera steg. Vi hör en röst, eller vi uppfattar en röst inom oss. Vi kanske känner igen rösten. Vi tar till oss budskapet i vårt hjärta. Och vi bestämmer oss för att lyda eller följa vad vi hör. Vi litar på Guds löfte och kallelse. Men det stannar ju inte där. Vi går i tro, eller vi lyder i tro. Jag skulle säga att Guds kallelse innehåller väldigt många dimensioner. Och nu tar jag i här, kanske tycker ni, men ändå. Det gör jag inte. Jag har skrivit ner 9 infallsvinklar på Abrahams kallelse här. Och det tar upp drygt hälften av det jag tänker säga. Det första är då att det gäller att bejaka Guds uppenbarelse. Gud talar tydligt till Abraham. Han skulle lämna sin familj, sitt land och gå till en plats som Gud skulle visa honom. Han visste alltså inte vart han skulle gå. Guds kallelse uppenbaras genom Guds ord, skrivet eller talat. Och så är det också för oss. Guds allmänna kallelse till dig och mig är att följa honom och göra lärjungar. För att lära känna honom behöver vi ju tillbringa tid med att läsa och meditera över Guds ord under bön. Vill jag ju känna en person genom att umgås med den. Så är det för mig och så är det för dig. Det här med att läsa vad han säger, Guds ord, det kallas logos. Men det finns också en speciell kallelse för varje Guds barn. Han har förberett gåvor och planterat ner längtan i våra liv. Liksom förmågor och kraft att våga följa kallelsen. Den Gud kallar utrustar han. Han kallar inte de färdiga, utan han kallar dem som han kan forma om. Guds speciella kallelse eller tilltal till oss enskilda personer är ord som kallas rema. Personliga tilltal. Och det kan jag säga, det har jag haft och det har kanske många av er också haft. För att få Guds personliga tilltal så tror jag att vi måste komma in det allmänna kallelsen först. Alltså vi måste läsa hans ord och så vidare. Vi måste lära känna igen honom. Min andra punkt är då att Guds kallelse till dig är ett medvetet val från hans sida. Man kan ju fråga varför kallade han Abraham? Vad var det för speciellt med honom? Jag sa ju förut att han inte ens kände till den levande guden. Ja, det var Guds val. Det var alltså inte så att Abraham var för mer än andra. Han var inte heligare. Hade inte större förmågor. Han var inte mer trogen från början. Nej, inte alls. Utan Gud bestämde sig för att kalla honom. Och varför? Det kan vi nog inte svara på riktigt. Det märkliga var att Gud, han följde den för honom okända Gud. Abraham följde den för honom okända guden direkt. Abraham var dock en svag människa kan vi säga. Han ljög ett par gånger om sin hustru. Hon var väldigt vacker. Och när han kom ner till Egypten, det gjorde han rätt så tidigt i sin vandring, så blev han rädd att han skulle bli dödad för att farao skulle ta hand om hans hustru. Så han ljög och sa att det var hans syster. Men Gud skyddade henne, Sara. Och så var det senare i livet igen när han kom tillbaka till löfteslandet. Vi ser här att det här med att Abraham ljög ett par gånger, kanske fler än vad som nämns i Bibeln, det går igen hos hans son Isak. Det går igen hos och hans sonson också. Så att det är ett släktdrag i den här släkten. Att man inte håller sig helt sanningen. Vi ser också då att det finns stora män. David exempelvis. Som, han var ju en mördare. Kung David. Och han var äktenskapsbrytare. Vi har Saulus i Bibeln. Som blev Paulus. Som också förföljde Guds folk. Och det står om David något mycket märkligt då. Att han var en man efter Guds hjärta. Och där kan man fundera mycket på. Hur kunde Gud säga så i sitt ord? Jag tror inte vi skulle hålla med riktigt. Men ja, David han hade bett om förlåtelse. Och Gud förlät honom. Och när Gud förlåter. Då finns inte de felaktiga gärningarna kvar längre. Och han såg bara David som en ren person. Abraham, han knallade iväg med sin pappa och han hade ju ingen karta. Han visste inte vart han skulle. Han var tvungen att lyssna in Guds GPS kan vi säga. Guds tilltal hela tiden. Och jag tror att Gud egentligen har menat så för oss också. Att vi ska fråga vart vi ska gå. Steg, inte steg för steg kanske, men dag för dag till och med. Att ta till sig Guds kallelse hjälper oss att lita på Guds vägar. Det ödmjukar oss inför uppgiften. Den får oss att bli beroende av Gud själv. Abraham fick en kallelse att lämna allt. Familj, släkt och vänner. Det blev inte riktigt så, för hans brorson och hans pappa följde ju med. Han hade förmodligen levt ur hela sitt liv. Och allt han ägde, hans jobb, alla hans vänner, alla kontakter. Allt fanns det kvar där i Ur. Men han följde Guds röst och lämnade allt. Att följa Guds kallelse kan innebära att lämna, kanske inte allt, men mycket. Det står ju i Lukas att den som vill följa mig måste förneka sig själv. Den som förlorar sitt liv räddar det. Vi ser av bibeltexten att rent praktiskt så var det faktiskt tvärtom. Det var Tera, pappan, som tog med sig Abraham. Det står så. Och de började gå. Och de gick till en stad som heter Haran, som ligger i norra Syrien. Jag vet inte om ni ser något. Det är svårt. Här ligger Ur, här ligger Haran och så ligger Israel här på Egypten. Ja, det är väldigt svårt kanske. Abraham litade på Gud och han lydde och han gick. Kallelsen har alltså flera steg. Du uppfattar kallelsen, du tar emot den och bestämmer dig för att följa den. Du går i enlighet med kallelsen utan att veta hur framtiden blir. Och det gäller faktiskt också. Jag har inte löfte om morgondagen och det har inte du heller. Men vi går i tro. Något märkligt egentligen. När Gud ger en kallelse så säger han att han går med och beskyddar oss. Vi ser honom inte, men vi märker ofta att det är någon som går med oss. Guds kallelse är en kallelse till tro och beroende. Beroende är ju ett svårt ord för oss. Vi försöker undvika det. Vi vill gärna klara oss själva. Men Guds kallelse är en kallelse till beroende till honom. Och precis så var det med Abraham. Vi kan nog lugnt säga att Abrahams vandring med Gud var mycket mer anmärkningsvärd än vår. Han gick ju iväg utan att veta vart han skulle. Vår värld har krympt rejält till idag. Och vi har många hjälpmedel. Så vi kan se vart vi är på väg. Man undrar hur det kändes för Abraham att berätta sin familj och vänner att Gud sagt till honom att han skulle föra honom till ett annat land. Och när familj och släkt frågade vart han skulle gå så kunde han ju inte ge något svar. Vi är också kallade att gå i tro. Han säger till dig att jag förser, jag ger dig kraft. Frågan är bara om vi vågar gå på det löftet. Att följa Jesus bygger på tillit till honom. Abraham stannade på vägen i Haran, alltså i norra Syrien. Då hade man gått ungefär 80-90 mil från nu. Och det var Abrahams pappa som ville stanna där då, för att de dyrkade månguden där och det var han van vid, så han ville vara kvar i Haran. Och de blev där en tid. Det framgår inte riktigt i Bibeln hur länge, men jag kan tänka mig något år i alla fall. Och under den tiden så hör inte Abraham Guds tilltal, står det. Det kan ju hända att Gud talade, men han hör inte. Så dör Tera, pappan. Och det märkliga är Teras namn, pappans namn. Jag tittade vad det betydde. Man blir ju, det är full i skratt nästan. Tera betyder fördröjning. Så pappan fördröjde honom. Och hade det namnet redan långt innan. Vill man inte ha sånt namn. När Tera dör så talar Gud till Abraham igen, en andra gång. Och Gud, han glömmer inte sina kallelser, utan de ligger kvar. Och det händer att han upprepar dem, och det händer den här gången då. När Abraham lämnar Haran för att gå till löfteslandet, då har han inte mer än 50 mil kvar kanske, så är han 75 år. Jag kan säga, jag är 74, jag blir 75 i höst. Så det börjar bli rätt nära nu. En del tycker man ska dra sig tillbaks då, men Abraham började sin vandring då. Det var sista etappen till det, till löfteslandet. Att följa Guds kallelse kan innebära separation från världen, från synden. Man kan inte ha två herrar, och det förstod Abraham också. Han hade ju Gud till herre, och så hade han sin pappa. Man kan ju undra varför de stannade i Haran. Och det vet vi väl inte riktigt, men jag tror att det var Tera som ville vara där. Vi kan läsa Guds ord i Bibeln här, att egentligen var det så att Gud kallade bara Abraham. Han skulle lämna sin släkt, sin familj. Men det gjorde han inte riktigt. Man kan ju förstå det, att det är besvärligt att säga till pappa och brorson att du får inte följa med. Men han lydde inte riktigt. Guds kallelse innehåller löften till de som lyder. Och när det gäller Abraham så är det enorma löften. Gud ger löften till Abraham och säger jag vill. Och det gör han många gånger. Han vill mycket, Gud där. Gud ger egentligen inga skäl till Abraham för vandringen till löfteslandet. Inga skäl, utan bara löften. Abraham vet inte varför han är utvald. Gå till landet, jag ska visa dig. Sen utvidgar Herren löftet. Till din avkomma ska jag ge detta land.
Här fick vi tyvärr problem med internetuppkopplingen och vi fick avbryta dagens undervisning. Roger kommer fortsätta nästa onsdag igen, och antingen får du gärna delta direkt via Zoom på korskyrkangotene.se/zoom, eller så kommer vi lägga ut det som en video på YouTube och hemsida och här på podden. Gud välsigne dig.